Onsdag morgon i guldmorgon den 18 oktober, tidigt som bara den. Du fick Danne Stråhed med den underbara titeln Gyllene morgon. Och en gyllene morgon kan man säga att det är, för jag har fått sällskap i studion av ingen mindre än Maria Appelqvist. Välkommen hit.
Ja, men hej Anna, god morgon.
God morgon. Det börjar bli en härlig vana nu att du dyker upp här någon gång och sådär en gång i månaden ungefär och pratar med mig. Lite kort bara, din titel och vad du gör.
Ja, men jag är doktor i sociologi. Jag är en del av mig står på Malmö högskola, där jag undervisar i ledarskap och organisation. Men jag har också mitt eget företag där jag jobbar just med relationscoaching.
Spännande. Och den här morgonen, jag har redan berättat lite om det faktiskt redan igår och nu här innan du dök upp, att vi ska prata om det här med roller. Jag tänker först på rollspel, inte rollspel, men det är det ju på ett sätt, för det handlar ju lite grann om att vi, enligt dig och många, många andra, så spelar vi ständigt roller. Berätta lite om det.
Ja, men just det. Och det är ju så att vi tänker inte på att vi hela tiden upprätthåller roller. Vi kan ju ta i familjen som vi alla känner till, mamma, pappa, barn, roll. Och det är ju normalt när vi är en familj och vi fortfarande har små barn. Men hur många känner inte igen sig till exempel när man som vuxen åker hem till sina föräldrar och man fortfarande blir betraktad utifrån barnet. Mm. Mamma har väldigt svårt att förstå att du nu har blivit en vuxen flicka. Eller, alltså, det är det här, det ligger en underton, och det är ju egentligen ett uttryck för olika roller som spelas. Men det här händer ju också på arbetsplatser, såklart.
Och jag tycker också när man träffar gamla klasskompisar och sådär, så plötsligt faller man in i samma snack och så, som var kanske 30 år tillbaka i tiden. Men när man träffar det här gänget, det gamla klassgänget, så kommer alla in i sina roller igen. Där är det väldigt, väldigt tydligt.
Just det, och det har ju att göra med hur vi har format vår identitet. Jag tror vi har pratat om det här förut, hur en del människor faktiskt väljer att flytta just för att de vill ha en ny identitet, de vill skapa ett nytt liv, och det kan man göra först på en annan plats, i en annan stad. Och på det sättet så rör sig människor också medvetet för att, kanske omedvetet, men att det handlar just om att få möjlighet att skapa en ny identitet på en ny plats där ingen har de här förankringarna.
Det där är jätteintressant. Liksom man börjar på ny sida, blank sida, och ingen vet vem man är och ingen dömer en för någonting som har hänt tidigare. Eller så, utan man börjar verkligen om.
Och när jag börjar om här så kan jag ju forma en ny identitet som är ett nytt sätt för mig att vara. Mm. Om man tänker organisationer händer det ju hela tiden, och där pratar man ju ofta om roller i typen utav, det finns alltid någon som kanske är den här syndabocken som alla skuldbelägger. Det finns någon som alltid är den som ska vara clownen eller pajasen som kommer med skämt som får alla att skratta. Det finns någon som alltid ska vara den som är vis och kunnig och har information och är duktig. Så att i alla som här typer av grupper och sammanhang som vi bildas och som vi kommer samman som människor, så uppstår de här rollerna mer eller mindre naturligt egentligen.
Jag tänker också på det här med att många stora företag, jag vet inte om det var rätt så hårt på 90-talet och så, det var ju att de här stora vd:erna som var vd, de var ett par år på ett ställe och sen utifrån och in på ett nytt. Där är ju lite grann vända blad, börja sida. Företaget fortsätter göra samma produkt och samma grej. Men man byter liksom ledare för att det ska ta en annan riktning. Är det inte lite grann så?
Jo, men och jag tror det är så man behöver göra rent företagsmässigt om man vill skapa framgång. Det är ju att man måste ta in friska nya människor. Alltså friska nya människor som representerar någonting nytt. Och tar du någon från de nedre delarna av organisationen, vilket händer i vissa typer av organisationsverksamheter, då har man ju bara mer utav samma, alltså man får ingen nytänkande. Och det här är ju rätt så intressant, för det finns ju vissa organisationer som faktiskt inte har behov av det här nytänkandet, för de står för stabilitet, ordning och tradition, alltså man tänker på myndigheter. Mm. Lång och trogen tjänst gör chefskarriär i organisationen. Va?
Finns det fortfarande?
Ja, det är absolut. Så utgår jag från att det existerar fortfarande, och man anställer företrädesvis de som redan jobbar inom organisationen, eller att man tar någon utifrån. Så det sker intern rekryteringar till olika positioner, chefspositioner.
Mm. Och det här kan vi gå över och lägga över lite grann på det här med relationer också. För det är ju jättespännande det här med att spela roller i en relation. Man tror att jag är så naturlig och det är jag är som jag är. Är det okej att spela roller? Är det så att vi ska göra det? Eller vad säger du?
Nej, alltså det är en jättebra fråga, Anna. För att jag tycker också att, alltså, Jag tror så här att det finns skillnad om att när man blir medveten om att man spelar roller, när man blir medveten bara att lyssna på det här samtalet, så har jag ett val. Och det är ju så att så länge vi inte har ett val, då går vi omkring och är omedveten, och då händer det bara. Så i relationen, vad som ofta händer, det är ju att man kommer samman för att man, så i dejtingvärlden till exempel, så dejtar man för att man vill ha någon som ska komplettera mig och som ska bli en del i mitt liv.
Ja. Lite grann, eller så gör mig hel liksom.
Ja, men precis. Mm. Så att jag behöver någon för att känna mig hel. Och så det kommer från den här platsen av att, alltså, att jag inte betraktar mig själv som okej, jag betraktar mig inte som hel. Och det kan vara en roll som, alltså, som faktiskt en del av mig, så jag har inte ens sett att jag faktiskt har mycket mera. Men det är också en del som händer i hur vi socialiseras in som människor i vårt samhälle, där det finns en föreställning om att det finns en romantisk kärlek, och när du hittar den så blir du hel. Mm-hmm. Och det gör ju faktiskt att många utav mina coachingklienter, som jag också coachar kvinnor, det kan också gälla män, men jag tror inte på samma sätt. Det är ju just det här att man går och längtar efter någonting mer.
Mm, vi ska prata mycket mer om detta alldeles strax. Dags för en väldigt passande låt, nämligen Elvis Presley och Devil in Disguise. Come on. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got one. Oh, yes, you are, devil in disguise. You fool me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are, devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. Look like an angel, walk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Elvis Presley, Devil in Disguise. Jag har sällskap i studion utav Maria Appelqvist, och vi pratar om oss och våra roller här på jorden, människornas alla roller. Vi ska gå in på någonting spännande nu, berätta.
Ja, men precis, och det är ju, vi kan ju förstå roller på många olika sätt, och ett sätt att förstå det på, det är ju utifrån transaktionsanalysen som Eric Berne har grundare till och också har skrivit om. Och det utgår just från att vi egentligen spelar olika typer av spel i vårt liv. Och de här spelen kan vi hitta på romantikens område, i sexlivet, alltså i olika sammanhang så hittar vi de här spelen.
Men är vi medvetna om dem? Alltså,
nej.
Det är omedvetet.
Det är omedvetet. Ja, ja. Så jag tar och ger grunden när ni förstår det. Och det är att när vi växer upp, alltså när vi är barn, så har vi föräldrar som vi speglar oss i. Och det betyder att vi har en förälder inom oss, en vuxen inom oss och ett barn inom oss. Föräldern står för de normer, de riktlinjer, det samhällsvärderingsnormer egentligen som gäller. Och de är präglade till oss som människor och kommer från våra föräldrar.
Mm.
Så hur dina föräldrar var, deras auktoritet, det är de som blir en del av ditt föräldrajag, om vi säger så. Mm. Som du också överför till dina barn. Vi har också ett barn inom oss. Barnet är den spontana, den känslosamma, den som gråter, den som får utbrott, den som är reagerande, väldigt känslosam. Det barnet finns ju naturligt från när vi är barn, men ju mer... ju äldre barnet blir, ju mer lär sig barnet att anpassa sig som en respons på hur föräldern reagerar på barnet.
Tappar man det här? För det tänker jag ofta på. Liksom det här, man pratar mycket om att ta fram barnet i dig och sådär. Och man pratar mycket om det.
Ja.
Och jag tycker att barn är så himla härliga. Jag älskar unga. Och det är just för att de har en rakhet och en ärlighet. Ja. Och de är inte skadade och inte så mycket omgjorda kanske.
Nej.
Utan det är liksom ingen roll. På något sätt känns det som att den enda rollen som inte är riktigt så roll, det är barnet. För att det är som det är.
Ja, och det är ju så. Men vad barnet lär sig ganska snabbt under sina barnaår, det är ju att det inte får vara känslosamt, att det ska hålla sig tillbaka, att det inte ska ta för mycket plats, att det inte ska skrika för högt. Alltså någonstans så, beroende på vilka föräldrar vi har och hur vi växer upp, så lär sig barnet att hålla sig själv tillbaka och bli en del liksom inboxad och någonstans där tappa sig själv. Den tredje aspekten är att förstå att vi också utvecklar ett vuxenjag, och det vuxenjaget är vår förmåga att reflektera över oss själva.
Mm, och det är väl där vi styr det här barnet i oss också, eller hur?
Ja.
Med våra egna. Jag tänker på en textrad som Cat Stevens har skrivit i en av sina låtar som jag har haft med mig hela mitt liv och som jag tycker är så signifikativ för det vi pratar om. Nämligen, han har skrivit så här: "As soon as we learn how to talk, we're ordered to listen."
Mm.
Och det är precis så det är på något sätt, känner jag. Jättespännande. Vi ska prata mycket mer om det här. För du sa, vem var det som hade gjort den här transaktionslagen?
Transaktionsanalysen. Erik Bern heter han.
Ja, okej. Okay. Och vad är slut? Vad kommer man fram till där?
Ja, alltså det är ju att förstå att de här tre jag-identiteterna finns i oss. Och som vuxna så triggas de här igång. I situationer som påminner oss om någonting som hände när vi var barn.
Okej.
Okay. Och det här kan ju hända på jobbet, men det kan också hända i relationen med en partner, när din partner uppför sig som någonting som triggar igång till exempel barnet inom dig.
Ah, det väcker någonting liksom.
Ja, och det är också vårt behov till exempel som vuxna att vara bekräftad och älskade. Det är ju barnet som har behov av det. Så barnet, många kvinnor kan sitta ute, nu generaliserar jag, men kan sitta ute på krogen och bli uppvaktade av män med drinkar. Det är liksom barnet i dem som sitter där och vill bli sedd och bli bekräftad helt enkelt. Det kanske inte är vuxenjaget som är synlig just i den sammanhanget.
Och det här är så spännande. Vi ska prata med jag och Maria Adelt och Maria Appelqvist, bland annat doktor i sociologi. Vi pratar om roller och människans olika roller. Berätta lite, var var vi nu, Maria?
Vi kan göra det här jättekomplicerat. Vi ska försöka att inte göra det. Transaktionsanalysen lär oss att vi har ett föräldrajag, ett vuxenjag och ett barnjag. De här jag-identiteterna har vi inom oss, och de formas när vi är barn, alltså under väldigt, väldigt tidigt. Och vi har ju vår jag-identitet i princip formad från 8 års ålder. Så allt som har hänt under de här barnaåren, hur dina föräldrar pratade till dig, vad de sa till dig, hur de relaterade till sig, hur vidare du fick möjlighet att känna dig älskad, det har satt sina präglingar i dig. Och det påverkar ju oss som sedan som vuxen i insikten eller förståelsen eller brist på förståelsen om hur vidare vi är älskad.
Mm.
Så då har vi de här ytterligheterna, att antingen så känner du dig okej som du är, eller också känner du dig inte okej. Sen när du inte okej så duger du inte som du är, du måste förbättra dig.
Tänker du själv liksom.
Ja, precis. Det är någonting som måste hända, det måste komma en person som gör det. Det här syns ju på olika sätt, till exempel med kvinnliga företagare som inte kan ta betalt fullt ut. Det bygger ju på en låg självkänsla som är kopplad till det här att inte känna sig okej som man är.
Att inte vara värd.
Att inte vara värd, ja. Precis, att inte vara värdig. Och det här är djupt kopplat till våra mänskliga behov av att känna sig älskade och respekterade. att uppleva tillgivenhet, att andra människor inkluderar oss i ett sammanhang, att vi vill, och i det så har vi på andra sidan rädslan att sticka ut. Så där kommer jante som håller oss tillbaka. Så vi har hela den här aspekten egentligen kring hur vi beter oss som vuxna, hur det är format också från de här barnåren. Mm. Och det ligger ju i vårt undermedvetna. Och det här är ju en anledning till att människor som upplever problem som vuxna går i till exempel terapi för att hantera. För då gräver man ju i det som har varit i det förflutna för att kunna hitta ledtrådarna till hur du kan förändra ditt liv idag.
Mm.
Men det finns ju också många andra sätt då att hantera det här. Och jag tror det första viktiga, det är ju att bli medveten om det här, att bli en reflekterande person.
Jag tänker så här lite grann, att man tror att men jag är så här är jag. Det är ju så extremt komplext, och det är precis som du säger, man är ju på något sätt många roller, man är många personer där inuti, som du säger, med olika behov och olika saker med sig. Jag tänker på, du har nämnt något som kallas för finite and infinite games. Vad är det för någonting?
Ja, men precis, och det är ju också ett uttryck för att vi spelar spel. Alltså omedvetet så spelar vi spel. Så James Carr som skrev den här klassiska boken, det handlar ju egentligen om att förstå att livet, egentligen så har vi ju designat livet som ett spel, men vi har inte förstått att vi har gjort det. Så vi tar ett exempel. Du är i en relation med en partner och du har värderingar om att man är inte otrogen, din partner är otrogen. Vad gör du? Du avslutar relationen. Det är ett finite game.
Mm.
Det är, du följde inte reglerna, nu avslutar det. Det betyder att vi nu inte kommunicerar med varandra, vi ser inte varandra mer. Men om vi har utgångspunkten att det är ett infinite game, så handlar det om det viktiga om att vara i relation med. Om du tänker dig att det finns ju par som efter 25 år kommer till en punkt att man går skilda vägar, men man skulle kunna säga att men nu har någonting hänt här som har gjort att vi behöver omvärdera vår situation, men vill vi fortfarande vara i relation? Så istället för att hålla fast vid de föreställningar vi har om hur en relation ser ut, så är man beredd att omförhandla.
Det låter så vackert och så fint, om man kan göra det.
Ja, men precis. Mm. Och jag har ett exempel här hur en utav mina klienter berättade just det, när hennes man efter 25 år ville skiljas. Och för henne var det en ren chock, för att hon tyckte att vi har en historia tillsammans, vi har barn tillsammans. Vad är det som säger att du inte kan ha den relationen och mig också? Alltså hon var öppen för att öppna upp relationen på ett nytt sätt och att börja utforska oss själva på ett nytt sätt. Men han hade bara stängt dörren, för att vi har normer kring hur vi gör, hur vi beter oss och hur vi inte gör. Och de normerna kommer ju också från i hur vi har vuxit upp. Medan hennes omedelbara föreställning var, men låt oss omvärdera det här och se hur vi kan fortfarande ha någonting tillsammans.
Det där låter ju superfint, ja. Det där låter jätteklokt. Vi skulle kunna prata hur mycket som helst om det här. Vi har kommit en liten bit på vägen, och vill du veta mer om detta och prata med Maria, så kan du höra det till mig på anna@guldkanalen.se. Jag tackar dig för idag, och så ses vi om några veckor igen.
Ja, tack Anna.